Hej och välkommen till Bibelpodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Mitt namn är Irena.
Och jag heter Hemen, och vi ska också säga hej till alla er som lyssnar via radion, Sveriges Kristna Radio. Hej och välkomna.
Hej hej, och du Hemen, idag när vi vaknade så var jag lite extra glad. Och det var för att jag tittade ut och solen var framme. Alltså fatta vad glad jag blev.
Äntligen måste vi säga.
Äntligen.
Det känns som att, jag vet inte hur det har varit i resten av Sverige, men det känns som att man har levt i ett mörker de senaste 3 månaderna.
Typ konstant mörker.
Precis, typ så här, legat och sovit i en grotta och nu äntligen så vaknar man till liv och kommer ut.
Men man märker det på folk. När vi var ute och åt lunch så såg man att folk är lite mer så här glada och skuttar nästan när de är ute och promenerar. Alla ser fram emot våren, tror jag.
Det är i och för sig att alla hjärtans dag. Folk kanske är lite extra
skuttiga. Dagen efter glad.
Precis.
Han köpte blommorna ändå. Ja. Du, på tal om alla hjärtans dag, så hoppas att du har haft en bra alla hjärtans dag. Vi hade bara en helt vanlig dag.
Ja, en helt det går vanlig det också. Dag. Det går det också.
Stackars hon, tänker någon nu. Nej, men vi har kommit överens om det. Vi har alla hjärtans dag varje dag.
Ja, det var det mest romantiska jag någonsin har hört.
Okej, okay, men vi går in på ämnet.
Bryr inte om oss.
Nej, vi går in på ämnet.
Vi har så mycket att säga idag. Vi har så mycket att ta tag i, så att ska vi ta en lyssnarfråga innan vi kör igång det hela?
Det gör vi. Vi har fått in en lyssnarfråga från en tjej som heter Linda, och hon frågar så här. Det resonemanget som jag själv nu funderar över är ovanståendes koppling till avsnittet om att Gud gjort mig till den jag är. I det avsnittet så tänker jag mig att ni menar att Gud har skapat alla människor till precis de ska vara, även de som inte är kristna. Om jag tänker på min egen personlighet så är en stor del av mig min ifrågasättande sida, och det ligger långt ifrån mig att acceptera religion och därmed Jesus. Jag tänker mig att det är så Gud har skapat mig, och att genom att utforska den sidan så både uppfyller jag hans önskan samtidigt som jag motarbetar den. Mitt resonemang blir kanske lite otydligare än i mitt huvud, men jag hoppas att ni förstår ändå. Smileys. Och jag kan börja med att säga att Linda, vi förstår vad du menar och kommer försöka besvara här på din fråga. Och du kan väl börja, Hemen?
Ja, jag kan börja. Du förstår, Irena, för att du lever med en sån där ifrågasättande människa. Nej, men alltså, vi gillar den här frågan därför att jag själv är en ifrågasättande människa. Väldigt kritisk, så att säga. Inte kritisk,
kritiskt tänkande.
Kritiskt tänkande, inte kritisk mot andra människor. Men jag vill liksom, jag har en längtan av att få ta reda på vad är rätt och sant och riktigt och så vidare. Mm. Och jag tror att Linda också har den typen av så att säga, driv. Och den här frågan har vi haft tidigare också, där någon frågade samma fråga, fast då sa de så här att eftersom Gud har skapat alla för den de ska vara, så kanske ni ska sluta missionera och sluta få folk att bli kristna, för att Gud har skapat dem som de är, och då ska inte ni komma och försöka förändra på det. Men det korta svaret vi gav då, det var ju just det här att man behöver skilja på vad som är jag och vad som är det jag tror och vad det är jag gör.
Ja.
Så det jag tror och det jag gör är inte samma sak som den jag är. Varför den här frågan var intressant också, och varför vi tar upp det igen, det är för att nu säger frågeställaren att Gud har gjort mig ifrågasättande, och det här ifrågasättandet drar mig bort från Gud, för att jag ifrågasätter och är kritisk mot det här hela tiden.
Och då borde han typ acceptera det.
Ja, för att han har skapat mig sådana. Och det jag skulle säga till det är som sagt att jag också är en ifrågasättande människa. Jag tror att det finns många kristna som är ifrågasättande, och de är kristna. Så någonstans så har de använt sitt ifrågasättande till att komma fram till att kristendomen är bra, och det är det de vill tro på, så att säga. Själv så är jag inte född kristen, utan jag är faktiskt född muslim. Och i gymnasiet så blev jag ateist i några år, och sen så upptäckte jag kristendomen. Och när jag blev kristen, det första jag gjorde då, det var att, för jag hade aldrig läst Bibeln, jag visste ingenting om Jesus, men jag ska inte ta den storyn nu. Men det första jag gjorde, det var att jag gick in på muslimska och ateistiska sajter som talade ner kristendomen. Och så gick jag in på kristna sajter som talade ner muslimska och ateistiska sajter.
Okay.
Eller tros, livsåskådningar, så att säga. Bara för att liksom sila ut, men vad är det som är sant? Vad är det de säger om varandra? Så att jag använde mitt ifrågasättande, och mitt ifrågasättande drog mig närmare Gud snarare än drog mig bort från Gud. Och det här exemplet finns på en mängd olika ställen. Till exempel vetenskapen har många gånger använt sitt ifrågasättande för att komma fram till saker som faktiskt Bibeln har sagt i många år, som man har kritiserat.
Har du något exempel på det? Så här på rakt arm.
Ja, exempel. När man skulle ta det här till exempel med universum. Under alla år så har vetenskapen sagt att universum är evigt. Det har ingen början och det har inget slut, för det har alltid funnits. Och de egenskaperna har kristna och Bibeln i alla tider lagt på Gud istället. Och det har varit lite problematiskt, för att de som inte är kristna säger att universum blir som en slags Gud som har de här eviga attributen. Men Bibeln har sagt att universum är inte evig, utan den har en början och den har ett slut. Och det är Gud som står bakom, är initiativtagaren så att säga, för att få igång hela den här processen eller hela universum. Men så på mitten av 1900-talet så kom man på Hubble-teleskopet. Och genom det här teleskopet så kunde man kika in i rymden på ett sätt som man aldrig hade kunnat göra tidigare. Och man upptäckte en sak. Och det var att man upptäckte att universum expanderade hela tiden. Så alla planeter och hela universum drogs ifrån varandra. Och universum blev bara större och större. Och så ställde man sig frågan, men vad händer om universum skulle... Om vi går bakåt i tiden istället, då skulle ju universum krympa istället.
Mm.
Lite som en ballong som man liksom tömmer på luft. Och då kom man på att om vi går så långt bak vi bara kan, då måste det betyda att vi kommer gå tillbaka till att rymden har krympt så mycket till en enda liten prick.
Mm.
Och det är det man kallar då för Big Bang. Att någonstans så fanns det en liten, oändlig liten prick som hade en oändlig massa, och så exploderade det här och sen kom universum. Och så kom man på att universum är inte evigt. Utan universum har en början och har ett slut, och man tror idag att universum är ungefär 13,5 miljarder år gammalt. Och Bibeln har sagt det hela tiden, och då använder man då sitt ifrågasättande för att komma fram till det som Bibeln har sagt från början.
Alltså att universum har en början och en slut.
Ja.
Och en sak som jag tänker är just det här med kritiskt tänkande, att det behöver faktiskt inte vara negativt, utan jag tycker det kan finnas positiva liksom aspekter i att tänka kritiskt, precis som du nämner här, så länge man har ett gott hjärta och är nyfiken och liksom söker efter det som är.
Alltså en sån sak som att avslöja en blufffaktura.
Ja, det är väldigt bra så, att tänka kritiskt.
Tummen upp till alla kritiker.
Precis. Men du, en annan sak som jag funderar på, det här med personlighet och vilka egenskaper man har. Alltså jag funderar på att det behöver inte vara antingen eller. Alltså samma gåva kan du använda i helt två olika miljöer. Jag tänker på mig själv. Jag jobbar mycket inom kommunikation. Vanligtvis det jag känner igen mig i är väl när jag kommunicerar om den kristna tron och pratar om Jesus och Bibeln. Det är liksom den bilden jag har lite så av mig själv. Och för några veckor sedan så skulle vi spela in i vårt företag som du och jag har en webbyrå. Så skulle vi spela in en videoklipp där jag skulle presentera liksom våra tjänster. Och sen när jag tittade på den här videoklippen så blev det lite sådär märkligt i huvudet. Liksom bara, men vänta nu, det är samma person, det är samma Irena, men jag liksom pratar helt annorlunda. Och det
inte
jag...
annorlunda utan om någonting annat.
Ja men precis, ursäkta, om någonting helt annat. Och jag fick inte riktigt ihop det, och sen så var det så här, ja men det är ju självklart, jag kan ju använda min gåva i helt olika miljöer. Så det behöver inte vara antingen eller, utan det kan faktiskt vara så som du säger, att man kan ha en kristen tro och ändå vara ifrågasättande.
Ja, och jag tänker också att, jag vet inte om det är så frågeställaren också har tänkt eller tänker, men jag vet att många tänker på det sättet, för jag har haft det i samtal och annat med många människor, där människor tänker så här, men man lyssnar på en podcast, man lyssnar på en predikan, man har gått till kyrkan, man känner någon som är kristen, och så tänker man, ja men det låter ju vettigt, det de säger är bra, de har svar på tal liksom och så, men jag kan ändå inte tänka mig någonsin att vara kristen. För jag vill inte vara som den och den.
Mm.
Så man har liksom en förutfattad mening av vad det innebär att vara kristen. Och så tänker man, men jag vill inte ändra den person som jag är.
Nej.
Bara för att kunna bli kristen.
Mm.
Och det vill jag säga att det behöver man absolut inte göra. Jag tror det finns ingen livsåskådning i världen som är så varierad.
Mm.
Alltså, titta på hur kristna är i Afrika. Titta hur de är i Asien. Titta hur de är i Europa. Mm. Det är helt skilda saker. Och det finns till och med en bibelvers, jag vet inte exakt var den finns, men vi lägger upp det på hemsidan under det här avsnittet, som säger så här, att var och en ska förbli den han var innan han kom till tro.
Mm.
Alltså du ska förbli, Irena ska fortsätta vara Irena och jag ska fortsätta vara mig själv, men det enda som har förändrats det är min bild av omvärlden, var jag kommer ifrån och att det finns en mening med mitt liv.
Mm, precis. Nej, men så är det. Alltså, Gud vill inte förändra att du ska vara någon helt annan heman än den han har skapat dig till att vara. Utan de gåvor som Gud har lagt i dig, de har han lagt i dig oavsett om du tror på honom eller inte. Men hans önskan är ju givetvis att du använder det för hans syften och för det han har tänkt för dig.
Ja, men till exempel så är det att någon vill... Jag kan inte tänka mig att vara kristen för att jag vill fortsätta gå ut på en onsdag kväll och äta en bit mat med mina kompisar och dricka ett glas vin. Och det vill jag fortsätta kunna göra. Eller jag vill fortsätta med min fotbollskarriär och bli en fotbollsproffs men ändå kunna tro, går det? Och då är svaret på de frågorna ja, det går absolut att göra det, därför att kristendomen reglerar inte hur du ska röra på dig, vad du ska klä dig och vad du ska äta och inte äta, utan det den säger, det är att det finns ett problem i världen och det är ondskan, och det finns en lösning på det problemet, och det är tron som är det viktiga och inte allt det som är runt omkring. En sak som har hänt i veckan är ju att vi har släppt en ny hemsida.
Ja, det stämmer. Vi har fått en helt ny hemsida, och det kom faktiskt ifrån att många människor hörde av sig och frågade ifall de kunde vara med och stötta Viva-podden på något sätt. Och då var vi tvungna att göra någon slags ny plattform för att göra det enklare för människor att kunna vara med och bidra med ekonomin.
Så vi gjorde en ny hemsida med en ny design och layout, och så la vi till en sektion nu där man kan faktiskt vara med och stötta Bibelpodden och bli en givare. Och det är lite spännande och samtidigt lite nervöst. Så.
Ja.
Men om man nu undrar varför ska man vara med och ge?
Jag kan börja med att säga och vara supertydlig att Bibelpodden kommer fortsätta att vara gratis för alla, så vi kommer inte ta betalt för våra poddavsnitt. Men man kan vara med och ge om man känner att man blir välsignad av det, om man känner att det här får mig verkligen att växa i min tro, jag blir så inspirerad, jag känner att jag får liksom mat, om man uttrycker sig på det sättet. Och sen så kan man också vara med och ge om man känner att man vill hjälpa till att sprida Bibeln och sprida Guds ord till fler.
För det är faktiskt så att när vi startade Bibelpodden, och det sopar vi inte under mattan, att vi hade faktiskt inte jättehöga förväntningar på vad det här skulle bli, men så hade Gud andra tankar. Och nu har det blivit så mycket så att vi får in massor med frågor hela jämt och ständigt, och det är jättekul. Så fortsätt med det. Tänk inte, de får in jättemycket så jag ska inte störa.
Nej,
du stör inte, utan fortsätt skicka. Men då vill vi kunna ge mer tid åt det. Och de pengarna som kommer att komma in kommer användas främst för att marknadsföra, så man är faktiskt med att sprida Bibelpodden till ännu fler, så att fler kan få tag i det, och i förlängningen så kommer det också ge oss lite mer tid över till att faktiskt kunna lyssna in människor och ge lite mer tid åt det som vi faktiskt älskar. Och så att gå in på hemsidan, och så finns det nu en liten sektion som heter Bli supporter. Och där kan man då vara med på två sätt. Antingen om man är privatperson så kan man bli månadsgivare och ge typ 50 kronor i månaden eller något sånt där. Eller så kan man bli, om man har ett företag och är företagare, så kan man höra av sig till oss. Det finns också ett formulär där man kan bli en sponsor. Och då kan vi presentera ditt företag på lite olika sätt på hemsidan eller podden.
Så är det. Och jag kan också nämna att vi jobbar ju helt ideellt med det här. Så vi har inga löner i detta, utan det här är någonting som vi gör på våran fritid. Så stötta oss gärna i detta så att vi bara kan fortsätta öka takten med Bibelpodden. Jag ville läsa en kommentar på Instagram, för det är just, vi är så glada när vi får in alla möjliga kommentarer, men den här kommentaren rörde till hjärtat lite extra sådär, för att det är verkligen en av anledningarna till varför vi har podden också. Och det är en tjej som heter Elvira som skriver så här: jag är så glad för att ni gör denna podcast. Avsnittet om hur Bibeln kom till var speciellt något jag behövde. Jag läser religion nu i trean på gymnasiet, och kurserna ifrågasatte min tro mycket. Då själva kursen är ifrågasättande och granskande. Min lärare tog till exempel upp hur Bibeln kom till, men med vinkeln att den var opålitlig. Efter det var det så skönt att jag hittade er podd och ett avsnitt som visade en helt annan sida av Bibeln. Fortsätt med det ni gör, Gud välsigna er.
Vi är alltså mitt inne i ett tema som vi kallar för vägval, och poängen med det här temat är att vi slutligen efter 5 avsnitt ska kunna svara på hur vet man vad som är Guds vilja för vårt liv, Och vi upptäckte det när vi förberedde det här temat, det är att det går inte att bara ge ett snabbt svar, utan vi behövde faktiskt 5 avsnitt. 3 av dem var bara förberedande.
Ja.
Så det här är det 3:e förberedande avsnittet innan vi slutligen svarar på, men hur vet man vad som är Guds vilja med sitt liv? För det är faktiskt så här att innan vi kan veta vad som är Guds specifika vilja för mitt liv, hur man tar reda på det, så behöver man faktiskt kika på vad är Guds allmänna vilja.
Mm.
Därför att man behöver först ta så att säga första steget innan man tar andra steget.
Jo, men så är det. Och för att få den här allmänna liksom bilden av vad som är Guds vilja för ens liv, är ett enkelt svar att bli mer lik Jesus. Alltså läsa Guds ord och förstå vem Jesus är, och förstå att Gud vill att du ska bli mer lik Jesus i sättet att leva, i sättet hur du bemöter andra människor, i sättet hur du tänker om dig själv och om andra människor. Och
då är det ju så här att vara lik Jesus är väldigt oväntat. Och det är det vi ska titta på i det här avsnittet.
Precis, för det mest vanligaste är ju det här att vara god mot människor och vara glad och vara tacksam. Och alla de attributer eller egenskaper är otroligt viktiga, och det ska vi efterfölja och efterlikna. Men det finns andra aspekter också som vi skulle vilja lyfta fram. Och vi börjar med att läsa i första Korinthierbrevet i Nya Testamentet. I Bibeln så står det så här i kapitel 10 och vers 33. Själv försöker jag i allt foga mig efter alla och söker inte mitt eget bästa utan det mångas för att det ska bli frälsta. Följ mitt exempel liksom jag följer Kristi exempel. Så det Paulus säger här är att han pratar om att man ska söka den andras bästa och inte bara se till sitt eget då.
Och framförallt följa Guds exempel. Det är det som, om man undrar vad är Guds vilja? Jo, Guds vilja är att vi ska bli så lika Jesus som vi bara kan.
Mm. Och inte bara se till vårt eget. I Filipperbrevet i kapitel 2 och vers 3-5 så står det så här. Sök inte konflikt eller tom ära. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa utan också till andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Och här pratas det om att man ska vara ödmjuk och sätta andra före sig själv. Och det är en ganska svår uppgift, men jag tror att Gud vill hjälpa oss med det. Att faktiskt tänka på våra medmänniskor och sätta andra före. För han satte oss före sig själv.
Så 2 bibelverser där man undrar, hur är jag lik Jesus? Jo, då är det genom att sätta andra före och faktiskt vara en ödmjuk människa. Men om vi ska ta en sista bibelvers som handlar om just det här, vad innebär det att vara lik Jesus? Och den här bibelversen, lyssna extra noga, för att det är den här bibelversen som lägger, som det här ämnet kommer handla om.
Mm.
Och den hämtar vi från första Petrusbrevet 2, vers 21 och till 23. Och då står det så här, till detta är ni kallade, det vill säga detta är Guds vilja med er. Kristus led i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er för att ni skulle följa i hans fotspår. Ska vi ta reda på vad det innebär? Han hade inte begått någon synd och inget svek fanns i hans mun. När han blev hånad svarade han inte med hån. När han fick lida svarade han inte med hot. Utan han överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Hela det här kapitlet som finns alltså i första Petrusbrevet och kapitel 2 pratar väldigt mycket om lidande. Att man får lida, det pratas om hur slavar får lida och så vidare. Och så likt när han dom vid hur Jesus fick lida, men utan att fightas för sin sak så att säga, slå tillbaka, utan vända andra kinden till. Och det skiljer den kristna tron från all annan religion i världen. Alla andra religioner har en profet eller en liksom ledare som är en hjälte som genom sin seger blev upphöjd och sådär.
Mm.
Medan Jesus, han blev upphöjd genom att han fick lida. Så att lidandet verkar vara en stor del av den här processen. Så hur vet jag vad Guds vilja är? Ja, då kanske man behöver vara beredd på att Guds vilja kan innebära ett visst lidande i mitt liv.
För att vara väldigt tydlig med det så menar vi inte att Gud skickar lidande, utan lidande finns redan, för vi lever i en brusten och en fallen värld där det finns liksom svårigheter och lidande. Men mitt i lidande, till och med när du får lida och du är oskyldig för det, så syftar den här texten till att Gud vill ändå att du inte ska ge tillbaka, utan att mitt i lidande kunna följa Jesu exempel. Och jag tror att man behöver som troende förstå att lidande är faktiskt en del av livet. Man blir inte immun mot det bara för att man tror på Jesus.
Vi kommer ha ett helt tema kring det här med lidande och ondska, så vi ska inte djupdyka för mycket i det. Men den frågan som det ställer, det är Guds vilja alltid problemfri? Det vill säga, när jag söker Guds vilja, söker jag då en genväg eller ett liv på räkmacka? Eller hur är det egentligen?
En fråga som man ska ställa sig nog snarare är, varför tror man att bara för att det är Guds vilja så kommer man inte ha lidande i sitt liv eller gå igenom svårigheter? Och för att svara på min egen fråga så här är väl kanske för att kyrkan kanske har på något sätt presenterat den kristna tron som att men du kommer inte ha några problem eller du kommer inte ha några svårigheter så länge du tror på Gud. Liksom. Att, lite som att Gud är någon slags... Eller att Jesus är någon slags jultomte som han ger mig allt jag behöver. Behöver jag liksom ha lite kick i livet så hämtar jag det där. Behöver jag lite glädje så hämtar jag det där och så vidare. Man kanske inte heller vågar prata liksom om lidande. För att det är ganska svår situation som människor befinner sig i kanske. Och det är lite känsligt.
I västvärlden så har vi ju försökt göra det kristna budskapet mer attraktivt. Mm. Och det är det som är problemet också. En del tänker så här, men varför kan man inte låta Bibeln efterlikna samhället? Liksom och sådär, kan inte ändra i Bibeln så att det passar samhället? Jo, fast vad handlar samhället om? Jo, samhället handlar om att vi ska trycka bort allt lidande så mycket vi bara kan. Att vi vill inte ens veta att det finns. Gå in på sociala medier och liksom läs folks... Antingen så delar man något lidande som finns någon annanstans. Mm. Eller så berättar man hur fantastiskt bra ens eget liv är. Mm. Man berättar aldrig om sitt eget lidande eller sina egna problem. Eller väldigt sällan i alla fall.
Jo, men jag håller med dig. Och på tal om sociala medier så tänker jag att där kan man verkligen hitta fullt med sådana positiva, motiverande citat. Vilket jag tycker i en viss mått är de jättebra och det ger en härlig go i livet liksom. Men jag tror problemet är väl om man försöker hitta de här motivationscitaten inom den kristna tron. Och det är det
så
man ska...
kallade motivational quotes.
Exakt. Och att man bara ska liksom ha sin tro i det och grunda sin tro endast på det.
Ja, men det blir nog ännu värre när man försöker hitta dem i Bibeln. För då blir det som sagt att Bibeln innehåller massa med sådana här bra citat och så. Men den innehåller också massa citat om hur det är att leva i lidandet och leva i svårigheter och ta sig igenom det och så vidare. Och då försöker man hitta och leta i Bibeln efter motivational quotes och lägga upp. Och så får man en helt förvriden bild av vad det innebär att vara kristen.
Men det finns väldigt mycket att säga om detta. Våran poäng är i alla fall att man behöver läsa hela kontexten när man läser sig i Bibeln och inte rycka saker ur sitt sammanhang. Och att det ingår väldigt mycket i den kristna tron av att man kommer faktiskt möta lidande. Och Jesus själv säger i Johannes evangeliet kapitel 16 och vers 33 så säger han så här: detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var frimodiga, jag har övervunnit världen. Så Jesus själv säger liksom till sina lärjungar och konstaterar här att ni kommer att få lida. Men eftersom han själv led så kan han ge oss av sin frid mitt i våra lidande som vi går igenom här i livet.
Ja, men alla apostlar, det är bara att titta på dem. Jag tror att alla apostlarna dog martyrdöden utom en. Och det finns hemska historier kring hur det är. Jag ska inte ens ta dem för att det är så hemska grejer. Och ta en sån sak som att 80% av all förföljelse i världen sker mot kristna. Mm. Det sker inte främst mot muslimer eller homosexuella. Eller all förföljelse är fel oavsett om det är mot homosexuella eller muslimer eller judar eller vad det är. Men man måste ändå konstatera att 80% av all förföljelse sker mot kristna. Och då tänker jag så här att om jag ska ha ett budskap som är så att säga baserat ur Bibeln, då måste det funka lika bra i våran västvärld, så att säga, våran utvecklade del av världen där allting är bra och där allting rullar på som det ska. Men det måste också funka lika bra i Syrien och Irak och alla de här andra drabbade platserna. Samma budskap behöver funka överallt, och då kan man inte bara säga att ge löften om att allting kommer bli bra. Bara du tar reda på vad Guds vilja är så kommer det bli bra. Liksom. Mm. Utan det kan till och med vara tvärtom.
Ja, men jag tror att det kan liksom vara nästan åt det hållet faktiskt. Att Guds vilja kan innehålla eller kan möta lidande och svårigheter. Alltså Guds vilja är inte att du ska ha lidande, men du kommer att möta det. Och vi behöver förstå det. Och det finns flera exempel i Bibeln kring det.
Ja, det finns en till som vi ska ta, och det är ur Apostlagärningarna 21, och vers 10-14. Och den här är ganska intressant, för här står det faktiskt att Paulus försöker ta reda på vad är Guds vilja, vad är mitt nästa steg? Mm. Och så får han reda på vad som är nästa steget, men han får också reda på att nästa steg kommer innebära väldigt mycket lidande för din skull. Och andra människor försöker stoppa honom, men han säger, varför försöker ni stoppa mig? Jag är beredd att lida och mer än så.
Mm.
Och då står det så här i Apostlagärningarna 21 och vers 10-14, det står så här. När vi hade varit där i flera dagar kom en profet som hette Agabus ner från Judén. Han kom fram till oss, tog Paulus bälte och band sina fötter och händer och sa, så säger den helige ande, alltså så säger Gud. Den man som äger detta bälte ska judarna i Jerusalem binda så här och överlämna i hedningarnas händer. När vi hörde det vädjade både vi och de som bodde på platsen till Paulus att han inte skulle gå upp till Jerusalem. Då svarade han, varför gråter ni och får mitt hjärta att brista? Jag är beredd att inte bara låta mig bindas utan också dö i Jerusalem för Herren Jesu namn. När han inte lät sig övertalas lugnade vi oss och sa, ske Herrens vilja. Så som sagt, en berättelse där Paulus försöker ta reda på vad är Guds vilja med mitt liv. Och när folk får höra att Guds vilja för ditt liv är att du ska åka upp till Jerusalem, men du kommer få möta mycket lidande där. Mm. Då säger han inte, det verkar lite jobbigt. Det struntar vi. Och så tar han en annan väg.
Jag tänker när vi försöker navigera oss, du vet, runt och försöker hitta med vad är Guds vilja, så försöker vi titta och söka efter Guds vilja genom att kolla efter öppna dörrar, som vi kan säga. Och vart är det enkelt att gå någonstans? Och ibland så kanske man tolkar det som att är det motgångar, så tolkar man det som att det är tecken på att det inte är Guds vilja. Och jag tror att det finns en fara i att man navigerar vad som är Guds vilja ut efter omständigheter.
Ja, det kan vara precis tvärtom. Alltså det kan vara så att omständigheterna går emot mig på ett visst område. Men jag vet att det är det jag ska göra i alla fall. Och det kan vara att omständigheterna är helt perfekta. Allting går min väg, vinden blåser åt mitt håll. Men det är fortfarande inte Guds vilja med mitt liv. Så att ibland så kan det vara så att Gud vill att vi ska låta bli att gå igenom öppna dörrar i en situationstecken.
Ja.
Men han kanske också vill ibland att vi ska gå genom stängda dörrar. Alltså där det är tufft, där ingen annan har gått tidigare. Så att omständigheter är ju en väldigt dålig vägvisare, brukar vi säga.
Men jag tänker på det här med när vi går igenom svårigheter. Alltså det gör ju någonting med oss också. Alltså jag tänker tillbaka på vårt eget liv när vi har gått igenom tuffa situationer och mött verkligen svåra situationer i livet, så har det ändå format oss på ett sätt som vi hade inte varit om vi är idag om vi inte hade gått igenom det vi hade gått igenom. Eller vad tror du, Heman?
Nej, men det finns massor med läxor alltså, som vi har lärt oss, som vi aldrig någonsin skulle lära oss om vi inte gått igenom det vi gått igenom.
Mm.
Vi hade inte varit lika empatiska. Nu säger jag inte att vi nödvändigtvis är mer empatiska än andra, men vi hade inte känt med människor som lever fattigt om vi inte själva hade levt fattigt. Vi hade inte vetat hur det känns att för en kvinna att få missfall till exempel om vi inte själva hade gjort det. Och de vi är idag är ett resultat av allt som vi har gått igenom i våran historia, både positivt men också negativt. Och Gud kommer aldrig någonsin att ge oss en genväg. Och att söka Guds vilja innebär inte att vi hoppar över det som är jobbigt och tufft.
Mm.
Utan det innebär snarare att vi går rakt igenom stormen, om det så skulle behövas. Men vi vet också att det finns en Gud som håller oss i handen, som tar oss igenom den levande på andra sidan.
Då är det dags för våran sammanfattning och vi känner oss klara för den här gången. Och jag tänkte väldigt kort bara prata om vad vi har liksom pratat om under den här halvtimmen. Och vi har nämnt lite olika saker, och det är när vi söker Guds vilja för våra liv så behöver vi på något sätt vara beredda på att det inte kommer att vara lätt. Det kan gå väldigt bra i olika säsonger, men det kan också komma säsonger då det blir lite svårt och tufft. Omständigheterna är någonting som vi inte ska liksom använda som en vägvisare. De är rättare sagt dåliga vägvisare. Och sen har vi också pratat om att bara för att en dörr är öppen så betyder det inte att du ska gå igenom den. Det behöver inte betyda det. Och även om du möter motgångar så kan du faktiskt vara mitt i Guds vilja för det.
Och det här kändes som sagt jätteviktigt att få gå igenom innan vi fortsätter. Och som sagt, nästa vecka då kommer vi att svara på frågan slutligen då. Hur vet jag vad som är Guds vilja för mitt liv? Vi ska avsluta så här. Om det är så att du lyssnar på våran podd genom iTunes eller Podcaster, så skulle det vara jättekul om du ville bara gå in och betygsätta våran podd och gärna skriva någonting kort där. Då skulle vi bli jätteglada.
Tack att du lyssnar. Vi återkommer nästa vecka. Hej då!